Fatmir Seremeti är en av Sveriges och världens bästa goalballspelare. Med 18 år i landslaget var han de sista 10 som lagkapten. Och ett VM-guld och paralympiskt brons bland meriterna. Med sin klubb FIF Malmö har det blivit rader av SM-guld och europeiska titlar. Och för ett par år sedan blev han den första svenska goalballproffset när han skrev på för portugisiska Sporting. Men djupt under ytan så har hela tiden den tilltagande blindheten, depressionerna och självmordstankarna legat på lur. Fast det var något han helst behöll för sig själv, tills nu. Om det och att räddande änglar finns berättar Fatmir Seremeti i sin bok Från mörker till framgång som just kommit ut.
Det känns fantastiskt, det känns riktigt bra liksom, att den äntligen är klar. Och såklart att det är en hel del i boken som kanske väldigt många som jag känner eller har träffat mig som inte känner till och sådär. Så det har ju varit en liten process av att hantera det också, att hur kommer folk att ta det. Men det mesta känns ju väldigt spirit och spännande och kul att lilla jag har liksom skrivit en bok.
Mm. Om man beskriver det så är det en självbiografi som korta drag går ut på att jag född i Kosovo, flydde kriget med familj, föräldrar och syskon till Sverige på 90-talet. Det var 9. Tappade synen gradvis. Det blev kris. Hittade goalballen. Gifte dig. Fick barn. Slutade med goalballen på landslagsnivå i alla fall efter en massa mästerskap och framgångar. Och är nu egenföretagare och författare i stora drag. Varför skrev du boken?
Ja, jag har ju kanske en ganska unik story. Gått igenom väldigt mycket i mitt liv. Trots liksom mina 37 år så har jag upplevt och gjort saker och varit med om saker som jag hoppas att andra kanske slipper. Och just därför valde jag att skriva boken och kunna kanske ge en liten Fatmir eller någon annan liksom i samma situation som jag var då i. Lite hopp om hur man kan lösa saker och ting och att man framförallt inte är ensam, för det är väldigt lätt när man liksom är i den situationen som jag var som tonåring liksom, att man tycker att man är världens ensammaste människa och att det finns ingen som har de problemen eller de bekymren som man själv har, men tvärtom så är det ju faktiskt så att det finns väldigt, väldigt många som har gått igenom samma sak. Och varför uppfinna hjulet en gång till liksom, utan kan jag hjälpa en så är det värt att skriva hela boken och dela med mig av mitt liksom innersta. Mm.
Du hade ju planer på att bli fotbollsproffs till du var tonåring. Sen fick du glaukom och så försämrade synen, och det var väl det som ställde till med mest i ditt liv, förändrade förutsättningarna till det mesta och tankarna på vad du skulle göra i framtiden där. Hur tänkte du då egentligen?
Nej, men det är väl klart att det var inte bara fotbollen, utan liksom när man drabbas av en tragedi som grav synskada är, så börjar man också fundera på existentiella frågor som, ja men, kan jag liksom bilda familj? Kan jag utbilda mig? Kan jag göra och leva ett självständigt liv som jag skulle vilja göra? Det är många sådana frågor som då helt plötsligt blir väldigt viktiga, och sådana frågor som man kanske normalt tar när man börjar bli vuxen kanske fick jag ju ta med mig själv väldigt tidigt, och många sådana liksom funderingar ledde ju till en ganska djup depression som jag hade svårt att ta mig ur. Mm.
Ja, den har du, vad jag vet, inte berättat om offentligt. Vi känner dig kanske från tidigare reportage om den karske och positiva lagkaptenen i goalballen som kämpar och svettas för Sverige och sin klubb. Men det var rätt djupa depressioner, och flera gånger till och med.
Ja, så är det ju. Så det är svårt att kalla det för liksom plural depressioner, utan det blir liksom en depression som kommer och går. Och den blir ibland djupare, ibland lite lättare, men nej, det är sant som du säger att det är kanske en sida som jag inte riktigt visat utåt så mycket, utan hållit det mer inom mig själv, och ju längre åren har gått ju mer har jag liksom lärt mig att hantera den och sådär, och under den tiden som jag liksom har blivit mer offentlig person så har jag ändå lärt mig att hantera den väldigt bra, och det har liksom inte varit ett problem på det sättet, men det är klart att som tonåring liksom, att fundera på att ta livet av sig var ju såklart, det kändes som en enkel väg att slippa smärtan, att slippa slippa det, de jobbiga känslorna och förstå det där mörkret liksom som intog en.
Mm. Ja, du beskriver det i boken, jag vet, ett par tillfällen så var du nära självmordet. Du står i en scen så är ni på resa tillbaka till Kosovo med familjen till hembyn. Och du står i natten vid ett stup. Ja, det bara var, råkar vara där för att du inte har sett det. Och hör hur stenarna plumsar ner långt, långt ner och tänker att nu, vad är det som händer där?
Ja, så är det ju. Nu kanske vi inte ska avslöja för mycket i vad det står i boken. Man får ju läsa det. Men ja, det är klart att det var ju liksom tillfällen där det var otroligt nära och sen... Sen är det ju svårt att veta. Jag menar, jag lever idag och mår bra och sådär. Och jag gick ju inte hela vägen. Och man vet ju liksom aldrig vad som egentligen gör att man tar det där extra lilla steget. Men jag hade hela tiden någonting djupt inuti mig som inte lät mig kanske gå hela vägen och ta den enkla, kanske något fega vägen ur problemen, utan... Det var någonting som ville kämpa och det är ju lycklig och glad över idag att så inte blev fallet. Men det är klart att just där och då kändes det som att jag ville liksom bara bli av med de här jobbiga känslorna, den här ensamheten, den här smärtan över och rädslan över att en dag ska jag bli blind.
Mm. Du beskriver vid flera tillfällen kriser, men att du hittar en liten krigare i det, eller en inre röst som får dig att ändra på dig.
Ja, det vet jag ju knappt själv egentligen, utan det är väl den här lilla liksom livsgnistan eller kämparviljan som jag tror att liksom alla människor har, men att man inte riktigt har kontakt med den kanske på rätt sätt. Och vissa har väl en starkare och andra en liksom svagare kanske krigare inuti sig, men ger man bara den tillfälle liksom att komma fram, vilket då när jag har mått som allra allra sämst så har den rösten talat till mig, så har det ju blivit bra till slut. Det kanske krävs att man hamnar där långt långt ner för att få kontakt med sitt inre jag kanske.
Mm. Du nämnde tidigare att du inte har varit ensam utan har fått hjälp. Du talar om änglar till och med, att det är människor som har dykt upp i din väg när det känns som mörkast, när skolan inte har funkat och du inte tror att du ska ha någon framtid alls, så dyker upp någon människa och hjälper dig in på en bättre väg.
Jag tycker och står för att alla människor som hjälper någon annan helt utan egen vinning, utan en tanke på att få någonting tillbaka, det är vandrande änglar på jorden i min värld. Det är fantastiskt fina människor som har funnits där i mitt liv till och från, knuffat mig i en viss riktning, öppnat en dörr någonstans, som Laila Ström då, som kom in i mitt liv och introducerade mig för goalball liksom. Utan att förstå det, utan att vara medveten om det, så räddade hon mitt liv, för det öppnade upp en helt ny värld där jag kunde träffa andra människor i samma situation som jag, där jag liksom kunde träffa de här ungdomarna och tjejerna och killarna som var glada, som inte tyckte att synnedsättningen var ett hinder, utan man såg egentligen, de visade mig hur man ser på möjligheterna istället. Och det var början till en stor förändring för mig att kunna förstå och acceptera min funktionsnedsättning.
Det fanns andra som hade fixat det där före dig som kunde kännas som förebilder?
Ja, men såklart. Dels förebilder, men det viktigaste egentligen just då var att säga att nej, men såna här helt vanliga frågor som familj, utbildning, arbete och allt sånt här, att det faktiskt är möjligt, det löser sig, och att det bara är en själv som sätter begränsningarna på vad man kan klara av och inte, och inte liksom din synnedsättning, och att framförallt att synnedsättningen inte behöver definiera vem du är eller vad du klarar av.
Mm. Ett exempel på den motsatta synen, det finns en scen som jag fastnade för i boken när du har gått ut gymnasiet med lite skakiga och ofullständiga betyg, Och skoltrött skriver du, så plugga vidare, inget alternativ. Men jobba vid det med vad som helst. Och så går du till Arbetsförmedlingen. Eller du cyklar till Arbetsförmedlingen trots din dåliga sim med en viss risk för livet. Ja, vad händer sen när du blir mottagen där? Kan du berätta?
Jag går in där på kontoret och har såklart bokat tid och sådär och blir mottagen av en så kallad handikappexpert på den tiden. Som skulle då hjälpa mig vidare och söka jobb helt enkelt. Och hon skrev ju helt enkelt ut en ansökan hos Försäkringskassans hemsida på förtidspension och hon tycker att jag ska söka förtidspension och hon säger uttryckligen att ja men det är jättebra för dig för då behöver du liksom inte ta ansvar och jobba en dag i ditt liv.
Och då var du 20 år
och sugen på att jobba. 20 år och sugen på att jobba och jag menar på den tiden var det en 7-8 tusen liksom, som man fick i förtidspension och leva på det resten av sitt liv. Liksom det kändes som ett rejält slag i ansiktet. Att jag inte duger till någonting. Så jag blev jätteledsen såklart och jag ställde mig upp och jag sprang därifrån helt enkelt. Och samma dag ordnade ett jobb på ett gammalt ställe där jag har vikarierat tidigare.
Ja, som du beskriver i boken, du gick ut och så skulle du cykla iväg därifrån och upptäckte att någon hade stulit cykeln.
Någon har stulit sin cykel, ja precis. Så det var lite så här slag på slag på slag emellanåt liksom. Så blir ju livet kanske, men när man just mår så dåligt som jag mådde då så känns ju alla sådana där bakslag lite extra såklart. Är någonting riktigt jävla illa så ska det bli ännu lite jävligare liksom, bara för att. Men på något vis liksom, det har ju kanske lite grann definierat hela mitt liv eller hur jag har varit och hur jag har levt större delen av mitt liv, att för varje liksom nederlag eller gång jag har liksom fallit så har jag på något vis lyckats resa mig och göra något bra av situationen istället, oavsett liksom vad det handlat om.
Vi sitter på ett café kan vi berätta, där det regnar och mobiler låter och en del pratar i bakgrunden i Västerhamnen med utsikt över Öresund bakom oss för de som ser. Ditt dubbla ursprung berättar om en hel del. Född i Kosovo, kom till Sverige med familjen och så hamnade i Rosengård. Och kluvenheten mellan de här två kulturerna. Det finns en scen i boken där, eller flera, men där familjen, ni kommer till Kosovo och så kliver ni ur bilen och ska träffa tjocka släkten och så kommer några stadiga karlar i släkten och tar varsin arm och bär iväg nästan in i huset så att fötterna knappt nuddar marken. Nu ska vi ta hand om den här stackars blinda Fatmir. För du ska inte behöva göra någonting i ditt liv. Och det där var någonting du verkar ha kämpat mycket för. Alltså självständighet och självständigt liv och kan själv och styra över sitt eget liv. Inte låta familjen ta över.
Nej, såklart. Det har ju varit en kamp egentligen från början. Har det varit en stor kamp för min liksom, egen självständighet och sådär. Det är ju som du säger och som jag har skrivit i boken att det skiljer ju sig väldigt mycket i hur man ser på människor med funktionsnedsättning och hur man lever i de två olika kulturerna. Liksom, i Sverige så vet man liksom från början att ja, men här har alla möjlighet att ta hand om sig själv. Man är inte beroende av familj och släkt för sin överlevnad på samma sätt. I Kosovo då var det ju väldigt, väldigt bunden till familjen. En stor och stark familj garanterade trygghet och välstånd. Liksom. Man tar hand om de funktionsnedsatta från det att de föds till de dör i stort sett. Och likadant med de gamla. Man bor liksom flera generationer tillsammans. Och det finns inget annat. Man visste inte om någonting annat. Liksom, att tanken att människor med funktionsnedsättning ska kunna ha förmåga att ta hand om sig själv och sin egen familj, liksom, bara det är ju absurt liksom, för dem. Så det är ju tankar som jag har jobbat med jättemycket och som också såklart bidrog starkt till min depression och mina mörka tankar och problem. Liksom, för att jag vill inte vara en börda för någon. Det är klart att jag förstår hur de menade. Jag förstår vad som för sig gick liksom på många sätt, men jag accepterar det inte och jag köper inte det längre, utan liksom de har ju fått lära sig med tiden att nej, men nu, jag är en individ, jag har behov, jag klarar mig själv, vare sig ni gillar det eller inte liksom. Och det har de ju, det har tagit lång tid, det har varit mycket tårar, mycket problem, men till slut så har det ju löst sig.
Ja, till slut lyckades du till och med få dem att gå och se dina matcher i goalball. Det var ju ett motstånd. De tyckte att du skulle inte hålla på med sådana dumheter.
Ja, precis. Och det är ju liksom av samma tanke. Det här just om händetagande. Ja, men du kan göra det illa och du kan skada dig och massa sånt där. Och ska du verkligen liksom åka hemifrån själv på tävlingar och ja, hur mycket sådana grejer som helst. Så de var ju inte att titta på en enda hemmamatch liksom på flera och flera år. Jag pratade med mina egna föräldrar liksom. Florim, min bror, har ju följt mig alltid. Och mina syskon egentligen, de har alltid varit intresserade och sådär. Men att till slut få föräldrarna att ändra sin syn på allting från grunden, det är nog en av de största segrarna jag har i mitt liv, tror jag.
Boken, välskriven får jag säga, om jag ska tycka något. Har du skrivit den själv?
Ja, absolut. Det har varit en otroligt smärtsam process att skriva boken. Det är ju så många minnen liksom, som jag har begravt och lämnat liksom bakom mig för länge sedan som kommer upp till ytan under den här skrivprocessen liksom, som gör att jag sitter liksom många nätter sent och tårarna bara rinner liksom under tiden jag skriver. Och såklart varvas det ju med glada utrop och nästan liksom så att man skrattar för sig själv över vissa minnen under skrivprocessen. Men för mig har det ju varit en lite av en terapi också att äntligen liksom lyfta upp de här sakerna som har varit långt under ytan och som på något vis ändå har stört mig, skulle jag tro. Att få liksom lyfta det och ta bort dem och skriva ner dem i papper och inte behöva ha hemligheter längre, inte behöva ha liksom någonting så längre, utan nu finns det svart på vitt och alla kan läsa det och liksom den boken finns överallt att läsa, och både ljudbok och e-bok och fysisk liksom pappersbok och sådär. Nu är det ute och jag är fri på något vis, känns det som.
Mm. Ja. Hur hoppas du den blir mottagen?
Ja, jag hoppas ju såklart att den blir väldigt väl mottagen. Hittills har jag ett antal fått läsa den och jag har egentligen bara fått höra väldigt många positiva saker och en del som kanske blir lite överraskade, men herregud, människa, kan du skriva så här liksom, så här bra? Och det är såklart att det gör ju att man växer ännu lite till och kanske att det kan bli någon mer bok framöver.
Mm. Vad kan den tänkas handla om? Har du några idéer?
Ja, den ena är ju såklart en biografi om min syster. Hon har ju haft ett fruktansvärt tufft liv också. Så det hade varit kul att få skriva hennes historia. Eller kul, men framförallt hade det varit intressant. Och jag tror att det är många som behöver höra den. Sen är det lite skönlitterärt, men det får jag hålla lite för mig själv. Det finns lite planer framöver.
Det sa Fatmir Seremeti, vars bok Från mörker till framgång just kommit ut på förlaget Vulkan. Och den finns alltså tillgänglig som ljudbok, e-bok och i svartskrift. Reporter var Mats Sundling.